God eftermiddag. Guds räddningsplan. Guds räddningsplan, hörs det, är temat för de här tre gudstjänsterna, eller bibelstudiepassen som vi kommer att ha nu och klockan 18 och sen klockan 11 imorgon förmiddag. Just den här frälsningsplanen, hur Bibeln är sammanfattas, hur Bibeln sammanfattas, just den här röda tråden som finns genom bibelböckerna, har intresserat mig väldigt mycket de senaste åren. Och det var först när jag fick fatt i det som Bibeln verkligen blev intressant. Så att det är det jag vill få förmedla, det jag har upptäckt i ordet. Och utan den röda tråden så kan många bibelböcker bli oförståeliga, obegripliga och utan liv. Men förstår man frälsningsplanen som beskrivs i Bibeln, då blir det helt plötsligt väldigt intressant. Vi läser ju Bibeln inte för att hitta råd och idéer hur vi ska leva våra liv, vad vi ska göra. Ibland uppfattas ju Bibeln så. Vi läser ju Bibeln för att se vad Gud gör. Inte vad vi gör. Det är inte lika intressant. Men vad Gud gör och hur han vill ge oss liv. Det är en väldigt stor skillnad att läsa för att hitta råd hur man ska leva sitt liv. Jämfört med att läsa och se hur Gud väljer att göra för att jag ska få liv. Det är en extremt stor skillnad. Men för mig har det här inte varit glasklart hela livet. Fastän jag är uppvuxen i kyrkan. Maria Lundqvist heter jag ju som sagt. Och för er som inte vet vem jag är så är jag uppvuxen i den här församlingen. Dotter till Samuel och Britt-Marie Söderholm. Bor numera i Skellevad med min man och våra två döttrar som har sprungit omkring lite här. Vi ska börja att läsa Jesaja 55. Jesaja 55, från vers 6 kan vi läsa en bit. Och jag läser folkbibeln. Sök Herren. Jag hör att det prasslar lite så jag väntar. Jesaja 55 och 6. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, ty han ska ge mycken förlåtelse. Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän de har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. Här har vi en text som nästan koncentrerar hela summan av bibelordet. Det finns många sådana passager i Bibeln där man får en summering av hela ordet. Så att vi inte ska missa vad egentligen den här Bibeln handlar om. Här säger Herren själv att mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar än era tankar. Det här är helt unikt för Bibelns Gud, den judisk-kristna traditionen som tror på en Gud som är allsmäktig och förmår allt. Där vi människor av nåd blir frälsta. Det är inte våra tankar, det är inte våra idéer som kan ta oss någonstans. Det skiljer den judisk-kristna tron från alla andra livsåskådningar, filosofier, religioner. Där man ska prestera för att göra rätt för sin egen frälsning. Men Bibelns Gud, skapar av himmel och jord, säger: nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket mina vägar högre än era vägar. Och det vi ska stanna inför särskilt nu, det här passet, det är just Guds logik kontra människors logik. Och för att Guds logik ska bli ännu tydligare så kan det vara intressant att se hur människors logik fungerar och hur det framställs i Bibeln. Vi ska gå till allra första början, första Mosebok 3. Första Mosebok 3, det beskrivs ju syndafallet. Människan Adam och Eva levde ju i en väldig frihet i Edens lustgård. De var ju barn, frimodiga som små barn inför Herren, deras Gud. De hade barnaskapet, den där förtroliga relationen till fadern. Men så hände ju någonting här i första Mosebok 3. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan: har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen: vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan: ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna. Det här förtroliga barnaskapet inför Gud klipptes av i det här ögonblicket då man inte lydde Gud längre. Och vad var det som gjorde att man inte lydde? De hade ju allt de kunde tänkas behöva. De hade det här förtroliga barnaskapet med skaparen själv. Det börjar ju med en fråga från den onde. Har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Och sen ett lockande erbjudande: vet ni, ni kan förstå lite mer och bli lite bättre och framstå som lite mer kunniga om ni äter av det där trädet, den där frukten. Här har vi den mänskliga logiken när den först beskrivs i Bibeln. Det här återkommer på många ställen och vi kan ju se det i vårt eget samhälle. Jag kan se det utifrån mig själv. Det där att man vill framstå lite bättre, se lite finare ut. Ha ett litet bättre CV kanske. Man kan sträva efter att, ja men jag är det där, det vore ju snyggt på CV att ha som en erfarenhet. Hela vårt samhälle idag med sociala medier bygger ju på den här ursynden, som man kanske kan kalla det. Att vilja framstå som lite bättre än vad man är. Retuscherade bilder. Man plockar fram det från ens liv som ser bra ut utåt. Och man kan plocka bort det som inte är snyggt att publicera utåt. Det här är den mänskliga logiken. Vi vill gärna vara lite bättre. Och vi vill gärna förtjäna våran framgångar. Eller hur? Den här frågan, har Gud verkligen sagt? Den ställs oss precis hela tiden. För det är samma verklighet som vi lever i idag. Att det finns en ond makt som vill att vi ska ifrågasätta precis det Gud har sagt. Inget annat är intressant att ifrågasätta, men det Gud har sagt. Har Gud verkligen sagt att du är frälst av bara nåd? Du som har gjort så mycket galenheter. Har Gud verkligen sagt att Bibeln är något att följa idag? Den har väl passerat bäst före datum. Det är de där frågorna som den onde fortfarande ställer till oss. Har Gud verkligen sagt att du har en gåva från Herren? Nej, det har han nog inte sagt. Och eftersom vi bombarderas av de här frågorna så måste vi veta vad som verkligen står i Guds ordet för att kunna svara. Det var ju likadant när Jesus prövades ute i öknen av den onde. Alla frestelser som kom svarade Jesus med bibelord. För vet vi inte vad Gud har sagt, då kan vi inte svara på frågorna. Men vet vi, då kan vi svara, ja, Gud har sagt att jag är frälst av nåd. Han har glömt det här som jag gjorde. Han har sagt att jag får vara med. Så den mänskliga logiken vill alltid lite snyggare, lite bättre, lite mer framstående. Och man kan väl nästan säga att vi som mänsklighet är i en vårdnadstvist än så länge. Vi har Gud å sin sida som säger att jag vill att du ska vara mitt barn. Jag vill ta hand om dig. Jag vet att du inte klarar dig själv, så jag vill ta hand om dig. Jag räknar hårstråna på ditt huvud. Jag vill ta hand om dig. Och så har vi den andra rösten som säger, men du kan ju stå på egna ben. Har Gud verkligen sagt att du inte klarar det själv? Det här kan du. Och det låter ju så fantastiskt bra. Och därför tilltalas den mänskliga logiken av just den här frågan i Edens lustgård. Har Gud verkligen sagt? Så det här är viktigt att vi har med oss. För man skulle kunna lägga fram Guds sätt att se på oss i negativ dag. Han säger att vi inte klarar oss själva. Medan den onde säger, men du klarar dig själv. Det här fixar du. Grejen är ju bara den att Gud vet att vi inte klarar oss själva. Och han vill gå före, han vill gå efter. Han finns till och med under, han bär ju. Så stor är ju våran skapare. Han vet att vi inte klarar oss själva. Då går vi på den där lögnen, den där frågan som vill lura oss vidare. Kontrasten och motsatsen till det här kan-själv-tänkandet. Det kan vi se på många ställen i Bibeln. Där alltså Guds logik skymtar fram, som det vi läste här inledningsvis. Vi ska titta på Johannes 12 och 24. Johannes evangelium 12 och 24. Jesus förutsäger här sin egen död. Det börjar närma sig korsfästelsen. Och så säger han så här. Jag kan läsa från vers 23. Jesus svarade, stunden har kommit då människosonen skall förhärligas. Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska min fader ära honom. Här förutsäger Jesus sin död, vetekornet som måste i marken och dö för att ett nytt liv ska kunna stå upp. Det är ju hans egen död förstås. För att han skulle kunna förhärligas av fadern. för att han skulle kunna ta på sig våra missgärningar, så måste vetekornet i jorden. Han talar ju också om de som vill följa honom, lärjungaskapet. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och det gäller samma princip. Ner i jorden, dö från sitt eget för att så uppstå i en uppståndelse som hans. Vi behöver ju inte gå den här vägen som Jesus gjorde. Han gjorde det ju för oss. Däremot så är det just den här dragkampen, den här vårdnadstvisten som vi inte kommer ifrån så länge vi vandrar på den här jorden, som vi måste förhålla oss till. Och så länge jag sätter jaget i centrum så kommer jag att lyssna på han som frågar, har Gud verkligen sagt? Men om jag skalar av det egna jaget ner i jorden så tar ju en annan fråga upp min uppmärksamhet. Och det är ju det som Herren själv säger till mig. Och uppståndelsen blir en sådan som hans. Så här är det så tydligt, de här kontrasterna med människans logik och Guds logik. Den mänskliga logiken vill lite mer, lite bättre, lite snyggare. Den mänskliga logiken känner ofta av vad andra människor kommer att säga och tycka. Medan Guds logik är tjänandet. Skala av egot. Och det där är ju ingenting som vi kan göra i oss själva. Det är ju det som är själva kärnan i den kristna tron. Men kapitulerar vi inför det faktum att jag kan inte det här själv, då tar han över. Det är det som är frälsningens fantastiska budskap. Det är det som är evangelium. Det är det som skiljer den judisk-kristna tron från alla andra livsåskådningar. Paulus skriver ofta, när han skriver till de olika församlingarna i Nya Testamentet, så skriver han: jag ber att ni ska få uppenbarelsens och vishetens ande så att ni förstår det här. Mycket av det här, det har jag ju i teorin, har haft hela livet. Men det är de här gångerna det faller ner ordentligt. Den här uppenbarelsens ande, man får en liten glimt av den och tänker man, vad stort det här är. Så det tror jag är någonting vi kan be om också. Låt mig förstå, få insikter i din logik, Herre. Så att jag kan våga släppa taget. Vi kan hoppa fram till Johannes 18. Johannes 18 och 33. Jesus har fängslats nu. Och håller på att förhöras av Pilatus. Från vers 33 står det: Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla fram Jesus och frågade: är du judarnas konung? Jesus svarade: säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus svarade: jag är väl inte jude. Ditt eget folk och överste prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade: mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa: du är alltså en konung. Jesus svarade: du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom: vad är sanning? Efter att ha sagt detta gick han ut till judarna igen och sa till dem: jag finner honom inte skyldig till något brott. Nu är det sed att jag friger en fånge åt er vid påsken. Vill ni att jag ska frige judarnas konung åt er? Då skrek de: inte honom, utan Barabbas. Men Barabbas var en förbrytare. Återigen har vi den här mänskligt sett omvända logiken. Kungen intog en mänsklig gestalt och lät sig spikas upp på ett kors. Pilatus, som var någon slags neutral medlare här, till och med han tycker ju att, men vad har du gjort egentligen? Men förbrytaren, som borde fått ett straff, mänskligt sett var det han som fick gå fri. Och Jesus säger, om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag skulle bli överlämnad åt judarna. Här ser vi också kontrasten. Vi slåss ju inte mot människor av kött och blod, utan det är ju andar och väldigheter. Hade han varit en kung med ett stort rike, så hade hans män kommit efter honom, kanske försökt att rädda honom. Men hans rike var inte av den här världen. Det var ett annat rike han representerade. Vi ska hoppa tillbaka igen till Gamla testamentet och till Domarboken. Domarboken 7:2-8. Här har vi ett väldigt tydligt exempel, en av de tydligaste tror jag, på hur Guds logik skiljer sig från människors logik. Domarboken 7:2. Här står ju Israels folk inför fienden som är otroligt många fler än vad Israel är. Och mänskligt sett så ser det kört ut. Men då står det så här. Herren sa till Gideon. Folket som följer dig är för talrikt för att jag skulle vilja ge midjaniterna i deras hand. Israel skulle då kunna berömma sig mot mig och säga, min egen hand har räddat mig. Israelerna var färre än fienden, men Gud sa, ni är för många. Ni skulle berömma er själva om ni vann det här slaget nu. Så meddela nu folket. Den som är förskräckt och rädd må vända om och skynda sig från Gileads berg. Då vände 22 000 man av folket tillbaka och bara 10 000 stannade kvar. Men Herren sa till Gideon, folket är fortfarande för talrikt. För ner dem till vattnet så ska jag där göra ett urval bland dem åt dig. När jag säger till dig, denne ska gå med dig, då ska han gå med dig. När jag säger till dig, denne ska inte gå med dig, ska han inte gå med. Så förde han folket ner till vattnet. Och Herren sa till Gideon, alla som läppjar av vattnet som hunden gör, de ska du skilja ut från de som faller ner på knä för att dricka. Då visade det sig att antalet av dem som hade läppjat av vattnet genom att med handen föra det till munnen var 300 män. Alla de andra hade fallit ner på knä för att dricka vattnet. Herren sa då till Gideon, med de 300 män som har läppjat av vattnet ska jag rädda er och ge midjaniterna i din hand. Alla de övriga kan bege sig hem, var och en till sitt. Då tog hans folk till sig de övrigas matförråd och deras horn. Och därefter lät han de övriga israeliterna gå hem, var och en till sitt tält. Han behöll endast de 300 männen. Och midjaniternas läger hade han redan för sig på slätten. Den natten sa Herren till Gideon, stå upp och gå ner mot lägret, ty jag har givit det i din hand. Men om du är rädd för att dra ner, gå då ner till lägret med din tjänare Pura och hör vad man säger där. Då ska du få mod att dra ner mot lägret. Han gick då med sin tjänare Pura ner till förposterna i lägret. Och midjaniterna, amalekiterna och alla österlänningarna låg där i dalen, talrika som gräshoppor. Deras kameler var oräkneliga, talrika som sanden på havets strand. När Gideon kom dit höll en man just på att berätta en dröm för en annan. Han sa, jag hade en dröm och se, jag tyckte att en kornbrödskaka kom rullande in i midjaniternas läger. Den kom fram till tältet och slog emot det, satt i föll och vändes upp och ner och tältet blev liggande. Då svarade den andra, detta kan inte betyda något annat en israeliten Gideons, Joas sons svärd. Gud har gett midjaniterna och hela lägret i hans hand. När Gideon hörde denna dröm och uttydningen av den föll han ned och tillbad. Därefter vände han tillbaka till Israels läger och sade: stå upp, Herren har gett midjaniternas läger i er hand. Han delade sina 300 män i tre grupper och gav dem alla horn i händerna och tomma krukor och facklor inne i krukorna. Han sa till dem: se på mig och gör som jag. Så snart jag har kommit till utkanten av lägret ska ni göra som jag. När jag och alla som jag har med mig blåser i hornen ska ni också blåsa i hornen runt omkring hela lägret och ropa: för Herren och för Gideon. Så kom Gideon och de 100 män han hade med sig till utkanten av lägret när den mellersta nattväkten gick in och man just hade ställt ut vakterna. Då blåste de i hornen och krossade krukorna som de hade i händerna. Alla tre grupperna blåste i hornen och slog sönder krukorna. De fattade med vänstra handen i facklorna och med högra handen i hornen och blåste i dem och ropade: Herrens och Gideons svärd. Men de stod stilla, var och en på sin plats runt omkring lägret. Då började alla i lägret att irra omkring och skrikande ta till flykten. När de 300 hornen ljöd vände Herren den ene svärd mot den andra i hela lägret. De som var i lägret flydde ända till Bet Hasitta och Serera till, ända till utkanten av Abel Mehola förbi Tabbat. När Gideon gjorde som Herren hade sagt, han plockade bort manskapet allt eftersom. Då var striden Herrens och inte längre Israels. Och de kunde inte för allt i världen berömma sig själva av att ha klarat det här. De behövde ju inte ens använda sina svärd. Förvirring uppstod i fiendelägret och de spreds för vinden. Det här är skillnaden på Guds logik och människors logik. Och det här gäller än idag i våra egna liv. Det gäller i våra församlingar. Och det gäller i samhället som stort. Så länge vi planerar själva, så kommer Herren säga: ja, men då kan du ju berömma dig av det där som du får till. När vi ger upp våra egna planer och när det ser hopplöst ut mänskligt sett, det är ju då vi kan få se hur fantastiskt Herren kan gå före. Och då kan vi bara berömma Herren. Och det är det liv som vi är erbjudna att leva om vi läser Bibeln. Det här är livet som vi är kallade till. Människosynen i Bibeln är inte negativ på något sätt. Som att vi skulle vara helt obetydelsefulla bara för att vi inte klarar oss själva. Det är ju tvärtom. Vi är skapade. Men skaparen vill ha med oss att göra. Han vill gå före, han vill gå efter. Han vill ordna de här situationerna för oss. Så att vi får se hur han är mäktig där han går framför. Så att vi kan prisa honom ännu mer. Det är väldigt tydligt när man läser Bibeln att ibland gör Gud saker. Det som mänskligt sett kan se lite knepigt ut. Så där han gör det för sitt namns skull. Det är märkligt. För mitt namns skull, säger han. När han ger löften till Israels barn. Han säger: ni kommer skingras över hela världen. Men på slutet av frälsningsplanen, då kommer jag dra er tillbaka till ert land. Och jag gör det för mitt namns skull. Och han säger också: jag låter er be. Ni vet, i Israel står man ju dygnet runt och ber om shalom, fred. Och han säger i sitt ord: jag ska låta er be och jag ska låta er få bönesvar. Men han gör det för sitt namns skull. Men vi får vara med och be för att vi ska få vara med och jubla i bönesvaret. Det är en fantastisk människosyn. Och det här gäller våra personliga liv. Och det gäller våra församlingars liv. Och det gäller våra nationer. Vi planerar. Och vi funderar, hur bygger man ett samhälle som fungerar? Och så tycker vi att Gud är tyst. Det var länge sedan man sökte Guds röst i vår nation. Men i församlingarna, man kan tycka att Gud är tyst. Och så tänker man, det är bäst vi tar hans plats och planerar lite hur vi ska lösa det här. Det börjar bli tomt i kyrkbänkarna. Människor har glömt evangeliet, hur ska vi göra? Och så börjar man planera i egen kraft. Men det enda Bibeln säger det är, vänd om till mig, sök mig. Närma er Gud, så ska Gud närma sig er. Det här handlar om Guds logik. Och den måste vi vara medvetna om vi ska kunna få fungerande församlingar och ett levande liv själva. I Judas brev, ett litet brev längst bak innan uppenbarelseboken. Så står det längst ner i lovprisningen när han slutar brevet i vers 24. Det är ju bara ett kapitel där i Judas brev. I vers 24 står det, han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande. Den enda guden, vår frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom tillhör ära och majestät, välde och makt, före all tid, nu och i all evighet. Amen. Det här bibelordet blev så tydligt för mig för några månader sedan. Ibland kan man hamna i det här, ja men frälsningen, den vet jag ju, det är ju Guds sak. Av nåd är jag ju frälst. Men jag måste väl ändå bete mig på ett visst sätt. Helgelse som vi kallar det för, som Bibeln kallar det för, det här att leva så man kommer närmare Herren, det måste väl ändå vara min sak. Men jag var med om några upplevelser som gjorde att jag nästan kände hur Gud drog mig i armen och vände om min situation där jag höll på att göra fel. Och när jag kom hem så slog jag upp det här ordet. Han som förmår bevara er från fall. Han lämnar ju inte det här till mig. Det skulle ju inte funka. Han som förmår. Frälsningen är Herrens, nåden är Herrens. Helgelsen är Herrens. Den här frälsningsplanens slutskede som vi lever i nu, som jag kommer gå in på mer senare pass. Det är Herrens, det är inte våran grej. Vi behöver inte rädda den här planeten för Guds skull. Han kommer rädda den för sitt namns skull. Och vi får vara med av nåd. Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet. Fläckfria och jublande. Den enda guden, vår frälsare. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom tillhör ära och majestät, välde och makt. Före all tid, nu och i all evighet. Amen. Vilket fantastiskt koncentrat av frälsningsplanen i den här lilla lovprisningen i Judas brevs sista del. Vi ska hoppa till Matteus evangelium. Matteus 11 och 25. Vid den tiden sa Jesus, jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig, och ingen känner sonen utom Fadern, inte heller känner någon Fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Jesus prisar här Fadern för att han har dolt det här evangeliet. Den här Guds logik som skiljer sig så från människors logik. Det har han dolt för de visa och kloka. De som i mänsklig logik ser framstående och framgångsrika ut. De som har gått på lögnen har Gud verkligen sagt det där, att det är på det där viset. De som själv vill förtjäna sin frälsning. Herren döljer det när man inte kapitulerar för hans vilja. Men han uppenbarar för de små. Det här är väldigt tydligt när man läser evangelierna. Har ni tänkt på att Jesus, godheten själv som vänder sig till alla som är utsatta i samhället där han gick omkring. Han var alltid nådefull mot de små, de sjuka, de utsatta som ropade efter frälsning och hjälp. Han tvekade inte, han hjälpte dem. Det är nästan som man tycker att man ser en annan Jesus när han tittar på de här som har position i samhället. De som slår sig för bröstet och säger, men hör du, vi kan skrifterna bättre än du. Var kommer du ifrån? Vem tror du att du är? Vi vet väl vad Bibeln säger. Vi vet väl vem Gud är. Vi vet väl hur man beter sig. Mot dem är Jesus lite annorlunda, eller hur? Han är väldigt vass. Han går ganska hårt åt mot dem. Och han prisar fadern här för att det är precis så här det förhåller sig. Han prisar fadern för att det är de små som han uppenbarar evangeliet för. Men de som slår sig för bröstet och tänker, det här kan jag själv. De döljer han det för. Det är väldigt tydligt också när vi läser evangelierna. Att de skriftlärda inte såg. Fastän man tycker att de borde ha sett. De hade alla profetier som handlade om Messias. Men ändå såg de inte. Förstockelse kallar Bibeln det för. Några av dem såg ju, men de vågade ju inte säga. Rädd för människor. Vad människor skulle säga. Det är också typiskt den mänskliga logiken. Som avslutning på det här passet ska vi hoppa till Jesaja 55 igen, där vi började. Jesaja 55 och 6. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg. Den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom. Och till vår Gud, ty han ska ge mycken förlåtelse. Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. När Jesus nämner vetekornet som ska jorden så använder han ju de här det mest grundläggande bildspråken människa kan tänka sig. Vi alla vet vad ett litet frö är och vi vet vad som händer om man stoppar det i jorden. Här använder han ett annat naturfenomen när han förklarar frälsningsplanen. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden. Vi vet ju att vatten, det kommer ju aldrig något nytt. Det är ju samma som går runt. Och på samma sätt ska jorden, ska ordet, Guds ord, inte vända tillbaka förrän det har gjort sitt. Frälsningsplanen ska gå mot sitt slut. Då kommer en ny tidsålder. Och Bibeln är full av de här små koncentraten av, som beskriver det här stora frälsningsplanen. Och läser vi alla böcker och jämför dem med varandra och låter dem förklara varandra, så får vi en ännu större bild av vad den här frälsningsplanen faktiskt innebär. Nästa pass klockan 18. Vi ska ju fika lite här emellan. Då är temat i Jesu namn. Vad innebär det? Vi säger ofta i kyrkan, vi ska be i Jesu namn. Vi läser i Jesu namn, säger vi. Vad innebär det? Vad är det för speciellt med Jesus namnet? Och vad har du med frälsningsplanen att göra? Den här räddningsplanen som Bibeln handlar om. Det blir klockan 18. Nu tycker jag vi tackar Herren för att han valde det här sättet och uppenbarade på det här sättet. Alltså till de små, till de ringa, till de utslagna som söker hjälp. Vi prisar Herren för det. Tack Herre att vi får studera ditt ord och se att du har en sån suverän räddningsplan för att föra oss till gemenskap med dig igen, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att vi kan avslöja lögner. När vi kan ditt ord, då står vi trygga. När en onde säger åt oss att du duger inte att tillhöra Guds församling. Eller när en onde säger att du har inga gåvor, du är inte förlåten. Dig går det inte att förlåta. Då får vi stå rotade i ordet och svara, jo, min bibel säger så. Han har uppenbarat det här för mig. För jag är den minsta av alla. Och jag har sträckt mig efter hjälp. Och då tror jag på att det är sant. Vi prisar dig för den ordningen, Herre. Vi kan aldrig förtjäna våran frälsning. Jag tackar dig, Fader, för att du en dag kommer att sätta stopp för de här lögnerna som ständigt gör sig påminna i våra liv. Vi har en kort jordevandring där vi utsätts för de här lögnerna. Samtidigt som vi får de här löfterna i Bibeln. Och vi försöker leva mellan de här båda verkligheterna. Men du sätter ett stopp för lögnen en dag. Och det är det hopp som vi har. Att en dag då har vi ingenting som vi behöver anklaga oss själva för. Och ingen annan kommer att anklaga oss. En dag kommer vi bli frikända av dig, Herre. Om vi kapitulerar inför ditt ord och din frälsningsplan. Så ber jag som Paulus om uppenbarelsens ande. Att vi förstår vad vi har i dig. Att vi förstår att vi är förlåtna. Att vi förstår, åtminstone anar, att det var du som tog synden och straffet som vi var värda. Att vi får vara barn som Adam och Eva var en gång i Edens lustgård. Frimodigt komma inför dig. Vi är barn till dig. Ingen organisation i världen kan få oss att hamna i gemenskap med dig, Herre. Men du själv förmår bevara oss. Jag ber för alla som är här idag som inte vet. Har jag fått tag i del av din frälsning eller inte? Jag ber särskilt om uppenbarelsens ande där. Att när vi ropar på hjälp, då finns du där, Herre. Amen.